Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag känner en trygghet i mig själv. Jag är som jag är och jag tänker inte göra om mig. Men jag vet vad jag vill. Sen om människor har uppfattning om mig som person. Jag inser ju att man blir ju inte omtyckt av alla människor. Alla kan inte tycka om alla. Det fungerar inte så helt enkelt.
Han är svetsaren som med i princip ingen utbildning alls lyckades så väl i fackvärlden att han blev ledare för arbetarnas största parti. Och dessutom är han statsminister sedan snart 3 år. Under den tiden har han fått både ris och ros som det är för en person med landets viktigaste jobb. Men framförallt har Stefan Löfven nog kritiserats för att vara blek och osynlig. Så vem är den där arbetargrabben som föddes för nästan exakt 60 år sedan, som växte upp i fosterfamilj och som något motvilligt tog över efter Håkan Juholt i Socialdemokraterna? Vem är människan Stefan Löfven? Ja, det är det jag tänker försöka få en något klarare bild av i detta 279:e avsnitt av Värvet som spelades in för någon vecka sedan i produktionsbolaget Filts lokaler här på Kungsholmen i Stockholm. I närvaro av 2 av Stefans närmaste medarbetare, Säpo givetvis, Värvets producent Klara Wallin och ljudtekniker Christer Orteg. Och jag, som kanske var lite extra nervös under intervjun, jag heter Kristoffer Triumf och här igen Sveriges rikes statsminister Stefan Löfven. Du vill ha kaffe, då passar vi på att hälla upp det nu. Vi
ska vara försiktiga. Tack, det räcker. Det är bra. Det blir bra.
Tar du något i?
Nej, inte. Man ska inte förstöra kaffet.
Nej, det är bra där. Vad mysigt att träffa dig igen. Det var fan länge sedan.
Ja, när var det förra gången då?
Ja, det var ju Kungsträdgården just inför det. Valet.
Just det, för 17. Ja, 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 ja.
Jag antar stämmer. Att det inte bara var min förtjänst, men det gick bra.
Ja, det gick bra. Absolut, ja. Ja, just det.
Du, jag tänkte fokusera på människan Stefan Löfven snarare än politikern idag.
Mm.
Men vad har människan Stefan Löfven gjort idag?
Vad människan har gjort idag? Ja. Han har träffat andra människor. Ja. Det är nog det som jag gillar allra bäst i det här uppdraget. Det ger mig så fantastiskt mycket. Och det kan vara arbetsplatsbesök eller som idag träffa fackliga förtroendevalda eller annat. Att vara bara ute på torg eller i ett folkets hus eller vad det kan vara. Det är det bästa med det här uppdraget. Att få träffa så fantastiskt många människor.
Men det kan man ju göra utan att vara statsminister.
Det kan man också göra, men det är en väldig fördel om man är statsminister att träffa många människor. Så det ger trots allt en större möjlighet att göra det. Så är det.
Mm. Jag frågade i sociala medier vad människor vill veta om dig. Och det var sånt otroligt gensvar. Så att det var liksom, men jag tror inte jag överdriver om jag säger att det var hundratals frågor.
Mm.
Jag kommer inte hinna med dem. Men många undrar vad du gör en vanlig dag på jobbet. Och är det här liksom den här dagen som vi sitter här en vanlig måndag?
Det finns ingen vanlig dag på jobbet. Den som möjligtvis är vanligast i så fall, det är tisdagar och torsdagar. Tisdagar har vi rätt ofta internt. Man måste förbereda olika möten, gå igenom kommande kalender och det är saker jag ska vara med på, deltagarna, att det finns program och allt sånt där. Torsdagar är regeringssammanträde, men det är på förmiddagarna. Så att i så fall är de två dagarna. Annars är det alltid från att vara ute på ett arbetsplatsbesök eller flera arbetsplatsbesök eller vara i Bryssel på ett EU-sammanträde eller ta emot ett besök, kanske åka på ett besök själv någonstans i något annat land i världen. Så att det finns liksom ingen vanlig dag på jobbet på det sättet.
Har du människor omkring dig hela tiden?
Ja, i jobbet så har jag nog det, förutom när jag sitter själv på rummet så att säga, och förbereder mig, läser in eller vad jag nu kan göra, eller läser hemma. Man får läsa kopiöst mycket i det här uppdraget. Jag minns att Göran Persson sa det när jag blev vald till partiordförande, att nu gäller att läsa mycket här. Och jag är i och för sig van vid det från min tid i det fackliga arbetet, men det här är ännu mer, så jag läser kopiöst mycket.
Och då är det rapporter och
rapporter, promemorior och underlag, böcker som jag behöver ha koll på. Eller oftast hinner man inte läsa alla, alltså hela böckerna så att säga, men ändå att sammanfattning av rapporter och så där. Så det ska läsas väldigt mycket.
Mm. Hur mycket som får det normalt?
Ja, normalt så det vanligaste är nog 7 timmar. 6-7 timmar försöker jag sova. Det tycker jag är bra.
Mm. Och det funkar?
Det funkar.
Ja.
Mm. Sen har jag en förmåga därutöver som jag tycker är väldigt bra. Det är att när man sätter sig i en fåtölj och bara slappnar av. Och sen så får man en sån där riktig avslappning så du nästan somnar. Men ändå inte riktigt. Det är som att vila flera timmar. Och det är en avslappningsteknik som jag lärde mig för många år sedan. Som jag har användning av idag. Det gör mycket.
Är det som kallas för power nap?
Så kan det heta. Mm.
Hur gör du för att då vakna efter den? Eller
Jag vaknar till. Så det blir som att man sjunker ner. Och så att, jag kan nog säga att jag är så gott som sover också. Men när jag väl har gjort det, då vaknar jag till. Så att det är extra kraft.
Och annars är det någon i staben som knackar på axeln och säger att det är dags.
Ja, nu är det dags. Ja, precis.
Jag lärde mig ett trick för länge sedan att man kan, om man gör den där grejen, fast du kan ha en nyckelknippa i handen och när du slappnar av då så kommer den falla till golvet så vaknar du.
Just det. Ja. Det sägs att såväl Margaret Thatcher som Winston Churchill hade två historiska personligheter som använde det tricket, tror jag. Ja, okay. Om det stämmer.
Coolt. Mm. Men det är lustigt att de hade en nyckelknippa att tillgå.
Mm. Ja,
tänker man
att de inte hade någon.
Nej, men det är folk som sköter det åt dem.
Ja.
Många av mina följare, eller de som interagerade med oss inför den här intervjun, de tycker att du ser fit ut.
Mm, ja.
Hinner du träna?
Ja, jag skulle vilja träna mer, men nu ibland blir det för långt mellan gångerna faktiskt. Men nu är jag inne i en bra period tycker jag också. Jag tar motionscykel varje morgon, eller nu ska jag faktiskt göra det efter det här programmet. ska hem och köra på motionscykel. Sen så behöver jag nog gå mer på gym också, men, nej, men jag känner mig i bra form. Mm.
Mm. Får du dina promenader som du älskar?
Ja, det är väl också det man vill ha mer av naturligtvis. Men jo, jag tycker det är, i lördags tog jag en sån promenad. Ibland tar jag en promenad in i stan, eller så gör vi, Ulla och jag gick i söndags runt Skeppsholmen. Jag tycker mycket om att gå in i Stockholm eller letas ut på Djurgården och gå runt där. Det tycker jag om.
Har du sett på mig idag?
Ja. Mm.
Hur är det där? Jag kommer ihåg att jag intervjuade Mona Sahlin, och hon var, liksom, då var hon ganska ny avgången som politiker. Och hon berättade att hon hade till exempel gått in och satt sig i sin egen bil i baksätet. och tyckte, ja just det, vad fan.
Just det, jag ska.
Ja. Har du vant dig vid alla de där grejerna?
Ja, ja och nej kan jag säga. Ja, man vänjer sig naturligtvis att nu är det så här, nu livet ser ut. Men någonstans finns det en saknad av att det inte var som förr i den delen. Alltså att man går ut precis när jag själv vill, utan att alltid ha någon med. Eller för den delen, jag kör för lite bil. Jag älskar att köra bil, och det gör Ulla också. Så att när vi är där uppe så får vi tävla om vem som ska köra bilen.
Men är ni i sommarstugan?
Ja, precis. Och det är inte alltid det passar att köra själv. Men jag tycker väldigt mycket om det. Så att den delen, det kan jag sakna.
Ja. Vi får se hur länge du behöver ha Säpo då.
Det ska vara länge.
Ja, okej. Okay. Ja. Du hade en stor debatt i tv för en dryg vecka sedan. Agenda.
Mm.
Alltså, jag antar att det är en rätt stor så här, adrenalinpåslag och en sån grej.
Mm. Jo, det är ju en anspänning. Det är det. Vi vet att det är många som tittar, och det är klart att man vill göra bra ifrån sig, så det gäller att vara både påläst och taggad naturligtvis. Så det kräver förberedelse, det är inget tvekan om det. Och efteråt så går man inte bara hem och lägger sig och somnar, utan det kräver en tid för nedvarvning helt enkelt.
Ja, och hur gör du det?
Nej, jag sett nu, i det här fallet nu söndag, så satt Ulla och jag och pratade ett tag, åt en varm macka, och jag tittade lite grann på tv efteråt, zappade runt, hittade Comedy Central, gillar jag. Jag tror att, jo, då hade de också en sån här stå-upp komik, brukar köra det varje kväll. Så då sitter jag och tittar på lite stand-up comedy och slappnar av.
Okej. Okay. Blir det en bärs?
Det blev det inte då. Då blev det glas vin med Ulla. Det blev det, ja.
För att jag hade ju Kim Källström här för ett par veckor sedan, och han berättade att när han liksom varvar ner efter en match, särskilt om man har vunnit, då är det liksom, det är ju lite en kamp va? Och då tar man gärna några bärs och spelar lite kort och sådär.
Ja,
men ni gör inte det internt så att säga, du går hem och sköter det.
Jag går hem, ja. Nej, jag åker hem till Ulla.
Ja, mysigt. Men jag antar att det blir rätt mycket mingel och sådär. Alltså, har du ett sunt förhållande till alkohol?
Ja, det tycker jag. Så jag tycker om till exempel att ta glas vin, eller jag kan ta en öl också. Det gör jag, men jag tycker jag har det, ja.
Men du har inga problem att hålla vid ett glas, så att säga?
Nej, jag dricker ju det jag vill dricka, ja. Så är det bra med det.
Ja, vad skönt. Jag vet att du tvekar inför jobbet som partiordförande framförallt, och mycket på grund av den massmediala exponeringen som skulle komma. Mm. 5 år in på den posten, har media vänt på alla stenar?
Ja, har de inte klarat det på 5 år så undrar jag hur mycket tid de behöver ha på sig. Det utgår ifrån.
Ja, känns det så?
Ja, alltså... Jag vet inte, jag känner inte att oj, det där har de ännu inte upptäckt. Någon sån känsla har jag inte, utan jag antar att de har hittat på allt. Så jag utgår från det helt enkelt.
Vi får se om jag vänder på en ny sten nu då. För att en fråga som jag ställer ibland, men som känns lite extra relevant med dig. Vad vet du om din födelse?
Om min födelse, ja, det vet jag ju lite om. Så är det. Jag har naturligtvis pratat med min biologiska mamma om den. Och det var ju en speciell situation för henne naturligtvis. Och när jag pratade med henne så har ju hon beskrev hon vilken det är klart att det var en ångest för henne. Det var någonting hon aldrig kom över. Det spelade ingen roll hur mycket jag försökte förklara för henne att jag har haft ett bra liv. Du behöver inte ha dåligt samvete. Men jag förstår samtidigt att som mamma är naturligtvis det svåraste man gör. Att tvingas lämna bort sitt barn. Det måste ha varit fruktansvärt för henne. Liksom för andra mödrar som tvingas göra det.
Men visste hon det redan när du kom så att säga? Att det inte skulle funka?
Ja, kanske inte precis då, men det var tufft för henne, så att hon anade nog det i alla fall, att det inte skulle fungera. Mm. Och då hade vi, jag har ju en stor bror, min bror Ulf, som född i maj året före, så att hon hade redan honom och förstod att det här skulle nog inte fungera helt enkelt. Mm.
Och sen hamnar du i Sundersta där du är uppvuxen. Vad var det för plats på 60-talet när du var liksom grabb?
Ja, det var, nu när jag tittar tillbaka på bilderna så ser man väldigt, det är väldigt 60-tal och det ser så länge sedan ut nu. Man tycker att det är inte så länge sedan ändå, men det är klart att det har gått alla dessa år. Så att, nej, det är ju landsbygd på riktigt. Det ligger 2,5 mil ungefär från Sollefteå och åt andra hållet ligger Örnsköldsvik 7 mil bort och Kramfors några mil nedanför. Så att det var ju landsbygd på riktigt, och det innebar också att nedanför oss så fanns ju ett mindre jordbruk, kan man säga. Johannes och Rut Sundberg, som hade ett jordbruk med kanske, ja, på den tiden kunde man ha så lite som 10-15 kossor, och det fungerade då. Vi köpte mjölk där, så jag minns att man gick och hämtade mjölk i en sån här mjölkhämtare som vi kallar det för. Och då,
var de i metall? Med,
ja, exakt. Ja. Exakt. Mm. De tog någon 3-5 liter och sånt där. Så gick man och hämtade mjölken där och så gick man hem med mjölken.
Fanns det mjölkpallar på din tid?
Ja, det fanns det. Ja, just det. Och det var faktiskt när vi satt där nere på vägen. Det var några jordbruk som låg bredvid varandra där, och de ställde upp sina mjölkkrukor, det som skulle väg då, på den mjölkpallen, de här större krukorna då. Och där satt vi, så jag minns också, jag har ju varit med om det där, när man sitter på en sån på sommaren och tittar på registreringsskyltar på bilar.
Okay.
För på den tiden så var det ju inte de här tre bokstäverna, tre siffror, utan då var det A för Stockholm och så vidare, Y för Västernorrland. Så det satt man och förde statistiker för hur många kommer från Stockholm respektive Dalarna eller något annat. Det var liksom en del av nöjet på sommaren på landsbygden.
Ja, för det där var jag nyfiken på. Jag vet ju att du så småningom sen började spela hockey och sådär, men...
Mest fotboll.
Okej, okay, hockey och fotboll. Mm. Ja, där ser du hur sportintresserad jag är. Men vad liksom, utöver sporten, vad gjorde du på fritiden?
Ja, men det var mycket sport, väldigt mycket sport. Vi tittade på sport, och min bästa kompis Per Bodin och en annan kompis som heter Claes Altin. Vi var några stycken som man tittade till exempel på sport på tvn, om det så var fotboll eller OS, och tittade på friidrotten, och sen gick vi ut och hade eget OS eller VM eller vad vi nu hade. Så det var väldigt mycket idrott, det var det. Cyklade till träningen och sen cyklade man hem. Det var några, var väl 4 kilometer åt ett håll så att säga. Och sen cyklade man hem. På kvällen kunde man cykla ner och se på A-laget skulle spela match, om man själv var, yngre så att säga. Så att det var mycket sånt, och mycket cykla, röra på sig och vara ute i skogen. Som barn lekte man naturligtvis cowboy-indianer. Så det var mycket utaktiviteter. På vintern skidor naturligtvis. Och ja, det var mycket den typen av sysselsättning.
När jag kommunicerade med omvärlden om att du skulle vara med i Värvet, så hittade jag en gammal bild på dig som har valsat runt lite i media. Och det är ju den här som jag tror du kanske känner igen.
Ja.
Vi lägger upp den i kastappen också, så tittarna kan,
ja, det var ju synd.
Lyssnarna kan se den. Nej, men du är otroligt söt.
Ja, jag kanske är 13 år där eller något sånt.
Ja. Ja, vem är det här då?
Ja, som du ser så står SSU där på bröstet, och jag gick med i SSU, vi var med och bildade en SSU-klubb där på 70-talet. Jag var nog inte mer än 13-14 år då. Det var också min bästa barndomskompis Per Bodin och jag, och tillsammans med andra vänner gjorde det. Så att det var en ung kille som var redan då väldigt politiskt intresserad. Vid den tiden var det ju stor diskussion om Vietnamkriget exempelvis, och Vietnamkriget var ju en sån sak som vi engagerade oss emot för att det skulle ta slut. Mycket andra internationella frågor var på tapeten. Olof Palme var ju väldigt drivande i internationella frågor.
Satans mördare.
Satans mördare och annat också. Mm. Sen var ju löntagarfondsdebatten aktuell på 70-talet. Så den engagerade vi oss också i. Vi hade väl egna lokala frågor. Jag kommer inte ihåg exakt vilka nu. Men det fanns ju den typen av frågor också. Så det var politisk aktivitet helt enkelt.
Men var kom det ifrån då?
Jag vet inte, jag funderar på det där mycket efteråt faktiskt, så här i mer mognare år. Men jag kommer ihåg att jag satt med min pappa och tittade. På den tiden så hette finansministern Gunnar Sträng, och han hade varje år när budgeten gjordes så satt han där i tv-rutan med en skylt ungefär hur mycket var statens inkomster och statens utgifter, och så förklarade han det. Och jag minns att jag satt där med framförallt pappa, om jag kommer rätt, och tittade på det. Jag minns att jag hade ett intresse av det. Jag tyckte det lät intressant helt enkelt. Och jag har ett svagt minne av mordet på John F. Kennedy 63, men ett väldigt tydligt minne av mordet på Robert Kennedy 1968. Och han var för mig någon slags hopp, framtid och tro, och han stod upp för någonting som jag missade. Att jag var väldigt imponerad av honom och blev mycket, mycket ledsen när han blev mördad och skjuten. Jag minns att han blev skjuten på natten, och jag missade att jag kom hem från skolan dagen därpå, så frågade mamma hur gick det för Robert Kennedy, när han dog. Jag missade att jag blev så väldigt ledsen, och nu har jag haft glädjen nu för bara några år sedan börja lära känna en av hans döttrar, Carrie Kennedy, och prata en del om Robert Kennedy, vad han gjorde och vad han stod för. Och, så jag har alltid haft ett politiskt intresse då. Ja.
Mm. När jag la upp den här bilden så fick jag en väldigt spännande fråga faktiskt på Facebook som jag tänkte ta med dig. Mm. Det är en Lotta Streman, som hon är tandhygienist. Hon undrar om du fattas en framtand.
Nej, det fattas nog inte. I så fall är det nog en för mycket.
Ja, hon efterlyste framtand 12.
Ja, det får tandhygienisten då fortsätta efterlysa.
Ja, okej. Okay. Ja. Du har en tand för mycket?
Nej, i så fall är det nedre käkpartiet, men det fattas ingen. Nej, det gör det inte.
Okay. Och då vidgade hon frågan och undrade om du har några tankar om tänder som klassfråga.
Jo, men absolut. Det finns ju där naturligtvis. De som har dåligt ställt har ju inte råd att gå till tandläkaren lika ofta som andra. Så absolut, tänder kan vara definitivt en klassfråga. Därför måste vi se över och se hur vi kan förbättra möjligheten för fler att få bra tandvård. Därför har vi också nu gjort för ungdomar. Vi höjer nu gränsen för den kostnadsfria tandvården upp till 23 år, om jag kommer ihåg rätt här.
Okay.
För att fler ska få en bra start i vuxenlivet också med bra tandhälsa. Och sen finns det ett högkostnadsskydd. Då.
Mm. Ja, tillbaka till din barndom då. Alltså, det är en stor fråga, men hur var din uppväxt?
Jag tycker att det var bra. Det var tryggt där på landet, och vi var som sagt var några som bodde nära varandra. Kompisar som är mix, mycket, mycket idrottande som sagt var. Jag kommer ihåg det som en trygg tid att växa upp på landet. Det fanns närheten till djuren. Det här jordbruket som låg precis där vi hämtade mjölken, det gjorde att man var i ladugården ibland. Och så det här med djur och natur och att röra på sig, det var naturligt. Så jag har haft en bra uppväxt.
Mm. Du berättade i ditt sommarprat att det var liksom ingen stor grej att du var fosterbarn. Alla visste om det, antar jag.
Mm.
Var det inte det för dig heller?
Nej, det var inte det. Ibland kan man liksom naturligtvis fundera på konstigt att jag har en mamma här och en mamma i Stockholm då. Men eftersom vi hade kontakt hela tiden, så min fostermamma, hon var också väldigt noga med att prata om min biologiska mamma. Hon förstod naturligtvis vad hon kände och gick igenom, så att de pratade mycket om. Jag minns att hon sa ofta mamma Margareta, sa hon. Så att på det sättet blev det liksom inget märkvärdigt, inget konstigt. Alla visste om det, jag visste om det, och jag fick ett brev regelbundet från min biologiska mamma, födelsedagspresent, julklapp, och vi skrev till varandra. Jag började skriva till min bror, vi började brevväxla också när vi kanske var 13-14 år sådär. Så att nej, det var inget konstigt. Ibland kan man som sagt fundera på att jag har faktiskt två mammor, men det kändes naturligt.
Och du var inte annorlunda liksom?
Nej, absolut inte. Mm.
Vem var du i skolan då?
Jag var flitig i skolan. Jag hade lätt för mig. På den tiden fick man lära sig psalmverser faktiskt, så gammal är jag.
Förlåt, vad?
Psalmverser.
Ah, ja.
Mm. Jag minns att min bror som dessvärre dog i fjol, han hade svårt för det där att lära sig de här psalmverserna. Jag hade lättare för det. Så att jag var flitig, skolan gick bra, skolan, sen kom, när jag kom upp till 8 minns jag, då fick jag en jobbig period. Det var typiskt den åldern då som grabb, så då blev det en period som var lite jobbig helt enkelt, också i skolan. Sen det var inte så att det slogs och bråkade, det var inte så, men det var väl den här oron i kroppen som kan komma för grabbar i den åldern. Jag flickor säkert med, men för mig var det i alla fall en typisk sån reaktion, så det, jag hade väl ett år där i 8 då det inte gick lika bra. Sen så fick jag jobba upp med 9 och klara det också.
Mm. Var du populär?
Ja, jag tycker jag hade kompisar som andra, var inte liksom, oj, att jag var jättepopulär så, men jag hade bra med kompisar både i lågstadiet och högstadiet och gymnasiet, så det har fungerat bra, ja.
Och tjejerna då?
Ja, det funkade också.
Ja, ja. Grattis i efterskott. Vad hade du för drömmar då? Alltså, politiken kom in så himla tidigt, men vad tänkte du att det skulle bli av dig?
Oj, det har varit allt ifrån, vid något tillfälle som barn så ville jag nog bli läkare. Jag har nog någon gång velat bli skådespelare.
Okej.
När fotbollen betyder som... Nej. Så i skolan, i 7, 8, 9 så hade vi... Ja, faktiskt redan i 6 det fanns någonting som heter roliga timmen då. Så fick man på fredagar så fick vi liksom... Ja, nu fick vi en timme att göra någonting på själv. Och då hände nog att vi spelade någon lite teater. Likaså i 7, 8, 9 hade vi också någonting som hette fritt valt arbete på den tiden. Och det var också någon dag i veckan tror jag som vi fick göra själv. Och då minns jag att en kompis som heter Gustav och jag, vi tyckte om det här med teater. Så vi försökte oss lite på det i all enkelhet. När fotbollen var som intressanta så vill man gärna bli fotbollsspelare naturligtvis. Jag trodde något tag att här är nog den nya Johan Cruyff, för han var min stora idol, den legendariske holländaren. Så blev det ju inte. Men, så det var
inte
än. Nej, precis. Det kanske inte är för sent. Men jag tror det. Jag tror det är för sent. Kanske. Kim Källström ligger före mig i så fall. Ja. Mm.
Men nu kom det där tillbaka igen med, alltså, för det var någon slags sketcher och så som du spelade upp.
Ja, precis. Vi gjorde det. Jag kommer inte ihåg vad de handlade om. Men,
och sen så kopplade du av med Comedy Central. Alltså, ja. Vad hade du för... komikidoler när du växte upp då? Alltså, fanns Hasse och Tage och det där?
Oh ja. Jo, de har ju alltid varit det var ju riktiga S. Och sedermera kom Magnus och Brasse, väldigt populärt och som jag uppskattade oerhört mycket. De har ju
inte du för
mycket.
Gammal för det? De var ju liksom, det var ju min barndoms...
Jag kommer inte ihåg exakt när de bröt igenom nu, men...
Men de kanske gjorde vuxengrejer
också. Ja, det var inte bara 5 myror, absolut inte. De gjorde ju flera krogshow. Jag såg aldrig någon live, men däremot spelades ju in så att man kunde sitta och lyssna på allt ifrån piloten och allt vad det nu var, backhopparen, och de gjorde... Väldigt mycket bra grejer. Mycket bra.
Så du kunde ha blivit komiker av det också?
Nej, det vet jag inte om jag blivit det. Men jag uppskattar väldigt mycket, det gör jag. Jag uppskattar teater överhuvudtaget. Gå gärna och se på teater eller film eller komedi för den delen.
Mm. När var du såg en teater senast? Vad var det?
När var det senast Ulla och jag var på teater? Nu måste jag tänka efter. Det är nog ett tag sedan. Vi var på ballett faktiskt här förra lördagen var vi på ballett. Så vi tar gärna del av det. Jag kommer inte ihåg vilket teaterstycke nu som var det senaste vi såg.
Var det på Operan?
Men i lördags var vi på Operan och såg ballett. Drömmen...
Om Svansjön.
Drömmen om Svansjön. Mm. Fantastiskt bra. Det är en 3 timmars föreställning totalt om med paus. Men det är så bra. Alltså musiken för det första är ju hur bra som helst. Och den har man ju hört förut. Men den här versionen också, balletten är ju... Ja, det var en verklig höjdare alltså. Bra uppladdning för en debatt kan jag säga.
Ja, just det. Mm-hmm. För den hade du dagen på sen.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Du, när vi skrev ämnen och frågor till dina medarbetare så, för att ni skulle kunna förbereda er lite sådär, så hade vi en formulering med ordet socialist. När förstod du att du var socialist? Men då fick vi bakläxa, vi skulle säga socialdemokrat. Vad är det för skillnad?
Ja, jag är socialdemokrat, men det demokratisk socialist, det är rätt att säga. Det är så vi skriver på det partiprogrammet också. Den demokratiska socialismens mål är alltså fri och jämlika människor i ett solidariskt samhälle. För demokratin är oerhört viktig, och den är viktig från det när socialdemokratin växte fram. I år är det faktiskt prick 100 år sedan när den här så kallade partisprängningen, när kommunisterna lämnade, de som ville ha en revolution i landet istället för ett reformerat land, de lämnade partiet, och då stod ju socialdemokratin upp för just demokratin, och den är oerhört viktig, den är helt central, och att ett samhälle formas och utvecklas på demokratins grunder, så det är folkflertalet som styr, det är det som är själva grunden i socialdemokratin.
Och när blev det då, socialdemokrat?
Jag blev det tidigt. Alltså min mamma var aktiv i kvinnoförbundet och i den lokala kvinnoklubben, Socialdemokraternas kvinnoklubb. Min pappa var med i Socialdemokraterna. Han var inte aktiv på det sättet. Han var mer aktiv i Folkets hus och Konsum och sådär. Men det var aldrig så att de prackade på en att man skulle bli, utan det pratades mer naturligt om politik. Och återigen, min kompis Per, hans pappa var kommunstyrelsens ordförande i den lilla kommunen Botjo, som det hette på den tiden, som sedermera gick upp i Sollefteå kommun. Men då minns jag att de pratade vid vägen, pappa och Einar som han hette, och han kunde stå där och prata politik, och det där fick jag intresse för, och på det sättet de resonerade om betydelsen av att se till att alla får en bra äldrevård till exempel, att äldreomsorgen ska fungera för alla, inte bara för några. Den där typen av resonemang, det tyckte jag väldigt mycket om, och det blev det naturligt också för oss att bilda SSU-klubben där och fortsätta så.
Men sen blev du inte politiker?
Nej, det blev jag inte. Jag var aktiv i SSU några år i klubben, i kretsen som det heter, som omfattade Sollefteå kommun och distriktet Ångermanland. Men sen så flyttade jag och jag pluggade ett tag i Umeå. Jag kom till Örnsköldsvik sedermera. Och då var jag inte politiskt aktiv, men sen blev jag fackligt aktiv rätt fort i Örnsköldsvik. Sen blev det naturligt att via det fackliga uppdraget också ta upp politiken.
Det där är en sån grej som också då, apropå vad folk ville veta om dig, det återkommer väldigt ofta det här med din bakgrund som svetsare. Varför tror du att det är fascinerande?
Jag vet inte, jag antar för att det förut inte varit någon statsminister som har min bakgrund. Det är väl en rätt så naturlig förklaring, intresse för det. Så det antar jag är anledningen.
Mm. Men har du gjort en klassresa?
Alltså, jag betraktar inte på det sättet, men jag förstår ju naturligtvis att jag menar, man förändras ju med livet, livets gång, och jag har ju fått möjligheter som är helt, helt fantastiskt. Men jag tycker liksom inte att oj, nu har jag lämnat den där klassen och har klivit in i en annan klass. Nej, det ser jag inte.
Mm. Men var det självklart att du skulle bo i Sagerska huset? Det är ju ändå flott som fan, antar jag.
Absolut, ja, det är utav säkerhetsskäl. Det där köptes ju, okay, efter mordet på Olof Palme. Och sen vet jag inte om alla alltid har bott där. Men det är ju enkelt på det sättet.
Mm. Jag fattar. Du, om vi liksom ska försöka summera din karriär lite grann, vilka skulle du säga är de stora vändpunkterna?
Jaha, du menar ända från barnen nu, eller från, vad tänker du, ja, barntid eller från vuxentid så att säga?
Ja, du säger att när du går ut skolan då?
När jag går ut skolan.
Du pluggade lite?
Ja, jag gjorde det. Det var så här, när jag gick ut gymnasiet, och då, på den tiden fanns tvåårigt gymnasium också, och då gick jag tvåårig ekonomisk linje. Sen skulle man göra lumpen då, värnplikten, och då var det ett år däremellan. Och då är det svårt att få ett jobb, därför att arbetsgivarna vet att ja, men han ska snart iväg på värnplikt. Och då minns jag att jag fick en fråga på Arbetsförmedlingen om skulle du inte kunna tänka dig att gå på en AMU-kurs, en arbetsmarknadsutbildning, och bli maskinarbetare, alltså svarva eller fräsa. Nej, sa jag. I så fall vill jag nog bli svetsare. För då hade jag sett ett jobb som jag hade på flottningen i Ådalen, timmersortering, hade jag sett som svetsare. Det tyckte jag såg spännande ut. Mm. Så då fick jag gå en sån utbildning.
Du slog gnister och grejer?
Ja, precis. Man lagade till grejer där. Så det tog gnister, och plötsligt så var det lagat och klart. Mm. Så det där fascinerade mig. Och då så fick jag gå en sån utbildning. För arbetsmedlen hade det ingen betydelse om jag gick en maskin eller svetsning. Så en sån utbildning fick jag. Sen så bestämde jag mig för att söka till socialhögskolan i Umeå och kom in där och började, för jag har ett sånt intresse också, det här med sociala. Jag ville gärna se vad man kunde göra för att hjälpa människor som har svårigheter av olika slag. Men när jag då gjorde praktiken i Örnsköldsvik tredje terminen, så insåg jag nej, det här är inget för mig. Jag säger än idag att jag beundrar verkligen de människor som jobbar. De gör en fantastisk insats, och det är ofta svåra förhållanden och ser mycket tragedier. Mycket som är negativt och svårt, så de gör en fantastisk insats. Men då kände jag att nej, nu vill jag börja arbeta igen. Mm. Och då hade jag ju min svetsarutbildning. Och då kände jag, nu ska jag söka jobb, nu vill jag arbeta, jag vill tjäna pengar, och så vill jag flytta ihop med min dåvarande fästmö och börja ett vuxenliv.
Mm. Du måste ju jag ska bara säga det om det där med, liksom, jag har någon väninna som jobbar just med, som, vad heter det,
sekreterare till exempel.
Någonting sånt. Mm. Och det måste vara otroligt svårt att inte ta med sig jobbet hem hela tiden.
Ja, det är precis det som jag verkligen beundrar, och en del gör nog det också och sliter mycket. Naturligtvis. Nej, det är precis det, för det går ju verkligen in i en hur mycket tragedier det finns, och inte minst när barn är inblandade, det gör ju väldigt ont, men som sagt, de gör verkligen en kanoninsats.
Apropå det, hur duktig är du på att inte ta med dig jobbet hem?
Jo, men det är så här att det går ju aldrig att stänga av. Alltså, nu är inte statsminister några timmar eller någon dygn, så det går inte, utan du är alltid det. Mm. Men däremot så kan jag koppla av, tycker jag nog. Och jag vet att nu har jag läst det jag ska läsa. Det är inget förrän i morgonbitti eller kanske dagen därpå. Kanske en helg, någon helgdag som är fri. Då tycker jag nog att jag är bra på att ändå koppla av. Då man är ändå tillgänglig, så någon kan ringa. Men då försöker jag också byta miljö, så att Harpsund är en fantastisk tillgång. Det ligger rätt nära Stockholm, så man kan ta sig dit över en helg. Eller så åker vi upp till Örnsköldsvik, där vi fortfarande har ett hus, och man kan vara lite längre några dagar. Och när man väl har bytt miljö, då tycker jag spelar inte så stor roll om det där telefonsamtalet kommer som tar någon 10 minuter, en halvtimme eller vad det nu kan ta. När det väl är gjort, så är jag liksom i en annan miljö. Och där tycker jag nog att jag tycker jag har en bra förmåga att koppla av.
I Palme-dokumentären har jag för mig att det fanns någon scen från Harpsund. Står Palmes pingisbord kvar där fortfarande?
Pingisbordet, nej, det undrar jag, så det tror jag inte att det gör.
Nej, jag kan ha drömt det, kan, ja. Jag kan blanda ihop det också.
Ja, men det, jag är inte säker på om det var Harpsund. Det kan ha varit Harpsund också, men ja.
Ja, förlåt, frågan var faktiskt om de stora vändpunkterna i din karriär.
Ja, som sagt, i vuxen ålder. Så det var ju en vändpunkt, tycker jag, när jag nu beslutade mig för att nu ska jag jobba. Jag ska inte plugga längre, nu vill jag arbeta, tjäna pengar. Den typen av liv, så att säga. Och gör det då, börjar 79 på Hägglund och Söner hösten 1979, jag tror det var i november. Och när jag kom ut i produktionen så visade sig att den avdelningen, där fanns det inga fikabord eller något sånt, utan vi fick käka våra mackor och dricka vår kaffe på såna här trälådor vi satt vid väggen. Jag minns, jag tänkte, det där,
blöt vägg också. Mm.
Ja, det regnade på hösten så kunde det komma och rinna lite. Jag tänkte, det här är inte värdigt. Det är ändå, då var det 1980 då när jag kom dit, så det här kan inte vara möjligt att på 80-talet arbeta och ska sitta på det sättet. Så att jag såg till att hämta bord och stolar från svetsskolan där jag nyss hade varit då, för jag visste att det fanns det lediga sådana. Och på den vägen är det, kan man säga, i den fackliga delen, för då började. Sen hade vi en ackordstvist med företaget. Vi tyckte vi borde få bättre tid på det jobb som vi hade, och då kom det här fackliga engagemanget. Det var ju definitivt en vändpunkt. Och jag kände hur mycket det betydde för mig att och även då att prata med folk, diskutera vad skulle kunna vara bättre arbetsmiljömässigt eller ackordet, eller ja, vi hade egentligen ett blandackorden, men det var ändå ett ackord och det här ständiga att se hur kan vi göra det bättre. Mm. Det fascinerade mig, och inte minst att prata med folk och samla folk kring en uppgift, alltså nu ger vi oss på det här och så se hur långt vi kan ta det.
Mm. Mm. Gjorde du något slags raketkarriär där på IF Metall?
Ja, återigen, jag ser det inte som karriär på det sättet. Och jag har aldrig sökt, alltså nu ska bli det och nu ska bli det. Jag tänkte liksom att planerat för någon karriär i det avseendet. Men däremot har jag väldigt svårt att säga nej och kliva bort när saker och ting behöver göras. Och vi kommer överens om i olika sammanhang. Men det här är viktigt att det blir gjort. Då har jag så svårt i nästa läge att säga ja, men det är viktigt att det blir gjort, men inte jag. Jag ska inte göra det. Utan snarare tvärtom, ja, då får jag väl också vara beredd att göra min del då. Så att jag blev tillfrågad, och det värmer hjärtat än idag faktiskt att bli tillfrågad av sina kamrater precis i närheten. Vill du bli vårt kontaktombud i Metallklubben här? Det minns jag, det kommer jag än ihåg, att det kändes stort, liksom ett förtroende.
Mm. Återigen en vändpunkt då?
Ja, det var det, absolut. Och därefter så vet jag att då var klubben rätt så stor. Vi hade 1250 medlemmar nu, och som störst minns jag. Men och då var den också uppdelad i, det kallas för grupper, så var det gruppstyrelse över olika delar av verksamheten. Och då blev den gruppstyrelseordföranden, han bytte jobb, och då var det frågan vem skulle tillträda det. Och då fick jag det kanske bara, fick jag det uppdraget efter, ja, kanske något, säg en par år som kontaktbud, max tror jag. Då fick jag den frågan och kände, det här var tidigt, men återigen, jag har liksom svårt att säga ja, men om vi tycker att det är viktigt, någon måste vara, om folk visar mig förtroende, då kan jag säga, ska jag säga nej, men det struntar jag i. Mm. Så det har jag märkt flera gånger under livet, så att säga, att det är så jag reagerar, så jag funderar.
Ja, för det kom vi tillbaka sen när du väl blev partiordförande.
Stämmer, stämmer.
Men hade vi några vändpunkter innan vi kommer fram till det?
Ja, det var det ju. En vändpunkt var ju då några år senare så bestämdes då att vårt företag skulle läggas ner. Då var jag avdelningsordförande för Metall i Örnsköldsviks kommun, som omfattade ungefär 140 företag om jag kommer ihåg rätt. Och sen så blev vårt företag, Hägglunds delades upp, det bolagiserade som man säger, så man blev flera bolag av ett bolag. Vi tillverkade spårbundna fordon. Det blev ett bolag som heter Railcar som köptes upp av ABB. Och då gick det något år sedan de hade gjort det, så bestämde de sig att de skulle lägga ner oss. Vi förstod i efterhand att det hade de tänkt hela tiden. Man skulle bara bli av med liksom en producent av spårbundna fordon. Det blev dels en lång kamp, för det här var nog 1991. Kan det ha varit 91, och sen kämpade vi på och lyckades hålla det där igång i 3 år. Sen så märkte jag ju också på människor att ja, det fanns kvar den här osäkerheten. Det var nästan från halvår till halvår, ibland kvartal, skulle vi få någon ny order. Så det blev mer en osäkerhet. En osäkerhet blev för stor för folk. Så till slut så sa vi att nu är det ju bättre att de vill de inte äga oss, vill de lägga ner oss. Så till slut fanns det inget att göra helt enkelt. Det kom inga mer ordrar. Så både den kampen, för det, den kom jag väldigt tydligt ihåg hur mycket det betydde. Och vi liksom var sammansvetsade i det här företaget. Både arbetare och tjänstemän. Och det skapade en gemenskap, en otrolig gemenskap. Sammanhållning. Och sen efteråt då, när det väl var nedlagt, då fick jag frågan om jag ville börja på Metalls, som det då heter, Metalls förbundskontor här i Stockholm, på förhandlingsavdelningen. Och då gjorde jag det. Det var också en vändpunkt då. Mm. Då flyttade jag också ihop med min fru Ulla. Då var vi inte gifta, men då flyttade vi ihop. Precis som när vi flyttade ihop, då började jag långpendla.
Ah, okay.
Så det var en liten speciell situation, men det blev en ny vändpunkt naturligtvis.
Hur träffades ni?
Vi träffades då på Railcar. Ulla var vdns sekreterare. Och jag var då facklig förtroendevald. Hade mycket med honom att göra. Anders Dahlberg heter han. En fantastisk vd. Vi hade en väldigt bra relation. En proffsig relation, men med ömsesidig respekt. Och hittade snabbt en dialog. Ett sätt att prata med varandra som ingav förtroende. Vi kunde sitta och spåna på lösningar, hur ska vi göra i det här fallet, kanske kunde gälla arbetstider, vad den var, så kunde man sitta och fundera och så komma på själv det man hade sagt kanske inte var så bra. Då höll den aldrig, den andra så att säga, använde inte det till sin fördel, du har ju sagt så här, utan då respekterar man, okej, du har ändrat dig. Så vi fann en väldigt bra ton, och då var det så att han var nere på verkstaden en gång, och jag så stod och pratade och så sa han, du, det är en rapport som jag tycker du ska läsa som har betydelse för vårt företag. Ja, så, den ligger uppe på mitt bord, sa han. Och de satt då i kontorslandskap. Han hade visserligen en skärm som skärmade av hans. Men man gick upp där i kontorslandskapet och skulle hämta den där rapporten på hans skrivbord. Då så kommer fram en kvinna och säger, vad gör du här? Och vi känner inte varandra då. Ja, säger jag, heter Stefan Levén, jag är Metallrepresentant. Jag ska hämta en rapport som Anders Dahlberg precis sa att jag skulle läsa. Ja, då gav hon ju mig den, men hon var naturligtvis där som hans sekreterare. Hon skulle naturligtvis hålla orden, vem kommer hit i hans bord, så hon gjorde helt rätt. Så vi har pratat om det där många gånger, att den första gången vi träffade så skulle hon hålla ordning på mig helt enkelt, så se till att jag inte gjorde något konstigt. Det var första gången vi träffades, och sen så utvecklades det till vänskap, och sen utvecklades till kärlek. Mm. Och den vägen är det.
Mm. Ja, ni har varit ihop väldigt länge.
Ja, sen då, alltså sen början på 90-talet.
Ja, just det. Vad blir det då?
Ja, 25 år och sånt.
Och det här är ju en kanske klyschig fråga då, men nu har jag ju träffat några människor som faktiskt har haft sådana där riktigt långa förhållanden. Hur löser man det? Alltså, vad är trycket?
Ja, först så är det ju, jag älskar ju Ulla väldigt mycket. Det
en bra början.
Ja, men just att det är, man känner liksom det här är hon med stort H. Mm. Sen måste man ju hålla igång kärleken också. Jag tycker det är viktigt till exempel att man ska prata med varandra. Man ska beröra varandra, tycker jag, rent fysiskt. Kramas och så, och verkligen beröra, det tror jag är oerhört viktigt. Och sen visa respekt för varandra, ha kul tillsammans. Naturligtvis låta varandra utveckla sina intressen.
Ha kul utan varandra också kanske.
Man ska ha kul utan varandra också, absolut. Och ibland behöver man bara vara själv, bara vara ensam. Jag tycker om den självvalda ensamheten, den tycker jag om. Kanske Ulla har åkt upp till Örnsköldsvik och inte jag själv i stan. Så det kan jag också trivas med, att vara själv och läsa eller se på tv, se på fotboll om man vill det, eller göra vad som helst. Så att man måste tillåta varandra naturligtvis, lämna varandra ett utrymme, men man binds ihop av någonting ändå som man alltid återkommer till. Mm. Ungefär så.
Ja. Och du, en av de här vändpunkterna också då, ska vi ta den när du faktiskt blir partiordförande? Mm. För då var det viktigt för många att påpeka att du var orutinerad och att du saknade karisma och sådana grejer. Mm. Hur är det med den typen av kritik? Går den in?
Nej, det gör inte det, utan det är klart man läser det och så undrar man sig vad är det här för någonting. Men nej, alltså jag känner en trygghet i mig själv. Jag är som jag är och jag tänker inte göra om mig. Men jag vet vad jag vill och jag drivs av en inre övertygelse som jag drivs av. Och det är den som vägleder mig. Sen om människor uppfattning om mig som person... Det får, och nu är det ju också så att det är ju inte bara negativa uppfattningar utan man får ju höra både och. Så att nej, jag, det är inget som jag liksom går och bär på och tyngs av utan något skäl, utan jag inser ju att man blir ju inte omtyckt av alla människor. Alla kan inte tycka om alla, det fungerar inte så helt enkelt. Men däremot så tycker jag att vi ska visa varandra respekt. Det är en grundregel för mig, men att inte alla tycker om mig, nej, det är så.
Ja, det kan du leva med.
Absolut.
Men om inte den där typen av kritik gör ont då, vad går in? Vad gör ont?
Nej, det är ju mer i så fall om det är något som kritik som jag, alltså som i mitt uppdrag, om jag har föresatt mig någonting och det inte uppfattas att det har gjort den verkan som jag faktiskt ville, för jag ville göra någonting. Om det är den typen av kritik i så fall, den är nog tyngre i så fall.
Men... Ja, då svider det.
Ja, det är klart. Om man har haft en föresats att det här vill jag göra, det här är viktigt, och så får det kanske en annan effekt eller att det ännu inte uppfattas att det har blivit så. Det har jag svårare med naturligtvis. Men jag får bära det med också. Lära då, vad är det som nu inte gick bra? Vad ska jag göra bättre?
Har du något sånt exempel?
En sån sak som pensionärsskatten, som, ja, det finns ingen speciell pensionärsskatt, men de betalar helt enkelt en högre skatt på sin pension jämfört med en motsvarande inkomst. Och det har ju med jobbskattavdragen att göra, och då har jag sagt att nej, men det är klart att pensionärer ska inte betala högre skatt. Det finns ingen anledning, utan deras pension är bara en uppskjuten lön och tar lönen senare i sitt liv. Och då har vi sänkt skatten för pensionärer, ska jag säga, för det här ska bli korrekt. Men jag tror mig veta att det är ganska få som har sett att det har blivit gjort. Och det kan jag tycka då är tråkigt, men det är bara att fortsätta och berätta och fortsätta se till att den där skatten tas bort helt enkelt, för den är fel. Så att det tänker jag fortsätta med.
Det känns för övrigt som att, jag menar, du har väl växt med uppgiften?
Jag hoppas att alla växer med uppgiften, och det är självfallet så att för det första, det går inte att förutse vad är det här från. Jag vet att när jag blev förbundsordförande i IF Metall 2006 var många som sa efteråt, var det som du tänkte dig? Och då svarade jag att det går inte att föreställa sig, det går inte att tänka. Och det är samma som naturligtvis att bli partiordförande och statsminister, det går inte, ja, det blir ungefär så här. Det ser man ju efter ett tag att det är klart att det tar en tid att komma in i, för det är ett gigantiskt uppdrag. Så det är ju inte så konstigt, och det blir man naturligtvis tryggare med tiden i olika uppdrag. Det tror jag alla människor blir, i uppdrag eller i jobb, så är det så vi fungerar.
Men känner du, för jag antar att du tycker att ditt jobb är svårt?
Ja, så det är komplicerat på många sätt, men det är också, det är inte så att jag går tyngs av det. Oj, vad det här är svårt. Någonstans är du alltid ensam. Det är Göran Persson, rätt, han som sa aldrig ensam, alltid ensam. Och på så sätt är det ju rätt att du är oftast omgiven av människor. Men i allt detta så är du ändå ensam när det slutgiltiga beslutet ska fattas, som en person ska ta. Som inte ska ta sin styrelse eller en regering, utan nu måste jag fatta beslut här. Mm. Och då finns ingen att titta bakåt på, vad gör jag nu, utan då är du där. Men å andra sidan så har jag gjort det under en stor del av mitt liv i fackliga uppdrag också. Och så det är i sig inget nytt, men visst, i några sådana stunder kan det vara svårt. Så är det, men det är inget som jag liksom går och bär som ett ok, utan det är sådana stunder, men också stunder som är fantastiska återigen när man träffar människor ute i landet eller i andra länder eller får med om de mest fantastiska saker. Så det är blandat.
Har du känt vid något tillfälle så här, fan, jag måste nypa mig i armen, händer det här?
Jag är inte sån att jag kan säga, tänker att det här är overkligt, inte på det sättet, men visst är det är en fantastisk tillfälle att vara i Vita huset till exempel, träffa president Obama, hans fru Michelle Obama, och Ulla var med, det var ju fantastiskt kul. Det känns speciellt. Att vara i ovala rummet, det är ju en historisk plats.
Ja, det får man säga.
Och, men dessutom se att de här två personerna, är ändå USAs president och first lady, är så otroligt generösa, varma, enkla människor som du känner bara en spontan trygghet att vara tillsammans med. Ingen, oj, nu är det liksom märkvärdigt och pompöst och sådär. Inte alls, utan otroligt generösa och trevliga människor. Så det måste jag säga. Den typen av stunder, de är speciella.
Ja, det kan jag förstå. Saknar du honom?
Alltså, det är ju så här, vi har ju bra relationer med USA och ska så ha, oavsett vem som är president, vilken administration som sitter där. President Obama gjorde sina 8 år, han gjorde det på ett väldigt bra sätt. Det finns en bok som heter Audacity, som därför det var många som sa att han fick så lite gjort. Man ska komma ihåg att det var väldigt svår tid också vad gäller kongressens sammansättning och så vidare. Men i den boken så är en journalist som går igenom vad han faktiskt ändå gjorde. Och han gjorde en stor insats för USA, en otroligt intellektuell man. Men nu är det en ny administration, en ny president, och Sverige, vi eftersträvar en bra relation med administrationen oavsett vilken det är. Mm.
Har du träffat Donald Trump ännu?
Nej, jag pratade i telefon med honom vid 2 tillfällen, och förhoppningsvis så blir det ett möte där också.
Mm. Vad snackar ni om?
Det första mötet så gratulerade jag honom till segern i presidentvalet. Då hade han ju inte tillträtt som president. Och han pratade om Sverige. Då pratade han gott om Sverige. Att vi gör mycket, mycket bra saker i Sverige. Vid det andra tillfället var det efter fruktansvärda terrordådet. När han hörde av sig faktiskt från Air Force One. Och ville berätta att han lämnade uttrycka sin sympati för landet och för oss, för det hemska som hade hänt, och vi funderade kring båda. Han hade en liknande fundering som jag ofta har, vad de här människorna, hur fungerar de egentligen, att det här är ju terrorister, så det är inte så att de inte är rädda för vad de själva ska råka ut för, så att säga, att dö eller vad det nu kan vara, utan de är till och med stolta för att tro att det här blir något jättebra för dem när de kommer till himlen, om man tar koll på andra människor. Det är mycket konstig drivkraft, men vi pratade lite grann om det och sen så sa vi hej då.
Mm. All right. Du, vi är lite inne på de domänerna nu, men ditt jobb måste ju vara liksom, åtminstone stundvis, otroligt påfrestande psykiskt. Får du någon liksom coaching eller terapi eller sådär?
Nej, jag har ingen terapi. Nej, det har jag inte. Nej, jag har en väldigt bra omgivning. Så jag får ju oerhört mycket stöd också och hjälp. En stab som är otroligt engagerade och jobbar stenhårt och ser till att jag får bästa underlagen jag kan få. Men sen är det som sagt var i det här uppdraget så är det så att sist och slutligen är det jag som ska ta beslut som ligger på mig, och då Så ingår det, så att nej, jag behöver inget sånt. Jag kan tycka att jag kopplar av som sagt när jag behöver göra det. Se till att få byta, att också naturligtvis umgås med Ulla, men också med familjen i övrigt, med vänner. Människor som kände mig långt, långt innan det här, som är verkliga vänner. Och det för mig är en slags terapi, att man liksom på stundtals också kliva ur rollen, så att det fungerar bra så.
Mm. Jag fick ett långt sms från Camilla Kvartoft som du träffade i helgen här i Agenda. När hon såg att jag skulle intervjua dig blev hon entusiastisk. Mm. Hon var nyfiken på vilka rådgivare som är viktigast för dig.
Ja, de som finns i min närhet är naturligtvis det. Jag har för det första 3 väldigt duktiga statssekreterare. Emma Lennartsson, Mats Andersson som jobbar på samordningen och Hans Dahlgren som har utrikesfrågor och EU-frågor. Så det är klart att de är ju väldigt nära. Sen så i staben övrigt så får jag ju med våra, de politiska rådgivarna, får jag bra råd ifrån. Ibland så pratar jag med Göran Persson, någon gång också med några gånger med Ingvar Carlsson. Mm. För de har ju haft samma uppdrag, så det är bra att få höra ifrån dem hur de med sina perspektiv nu så här pass många år efteråt. Så det är lite olika.
Du ringer aldrig Reinfeldt?
Nej, vi har inte den kontakten. Det har vi inte. Nej.
Nej. Och hur viktig Ulla är det där då? För det verkar som att du litar så himla mycket på henne. Bollar du även jobbfrågor med henne?
Ulla, hon är fantastisk och hon är så naturligt klok. Så visst, alltså, i sakfrågor, det är inte så att jag kan säga när vi har ärenden, precis specifika ärenden, men frågeställningar så kan jag gärna ta upp med henne. Mm. Det kan gälla allt ifrån... Ja, kan göra jämställdhet eller utveckling av landsbygden och alltså sånt där. Jag gärna hör hur hon ser på saker och ting. Ja.
Hur går det med jämställdheten?
Ja, vi är ju en feministisk regering som vi vill verkligen se till att vi bygger ett jämställt samhälle. För mig betyder så mycket att vi människor, oavsett vilket kön vi har, så har vi samma människovärde. Och det där är en grundläggande värdering som jag känner så oerhört starkt för. Och blir illa berörd när jag ser att kvinnor har lägre löner oftast och med det sämre pensioner och... Det är så mycket som behöver göras på det där området, så att vi försöker anstränga oss. Det finns mycket kvar att göra. Mm.
Ett argument som man brukar höra i det där är ju att kvinnor är borta med barnen i större utsträckning än män, så därför har de lägre lön. Mm. Vad tror du om det här? Kvinnor har mycket högre lön från början, så att det liksom jämnar ut sig. För det är ju, alla vill ju jobba.
Du menar att man skulle börja med högre lön? Vadå?
Nej. Ja, för att kompensera upp.
Nej, alltså löner måste, för det första, lönen är en partsfråga, så det ska förhandlas fram. Nej, jag säger det därför att dels är det viktigt att vi har det, för det är en viktig del av svenska modellen. Och sen är det viktigt att man förstår varför har den ena den här lönen och den andra en annan lön. Varför har du högre lön än mig exempelvis? Vad beror det på?
Det har jag inte.
Nej, men om vi säger att vi skulle jobba tillsammans så måste man dels acceptera den här skillnaden och förstå den. Några få arbetsplatser, de vill ha, alla ska ha samma lön oavsett vad man gör, men jag tror det är en väldigt liten minoritet. De allra flesta tycker att ja, men har du jobbat lite längre eller du kan några fler arbetsuppgifter eller vad det nu än är, så ska man ha mer betalt. Och bara man förstår den skillnaden så är det ju, och det är därför det måste förhandlas mellan parterna, så löntagarna också förstår varför har vi de här olika lönerna. Men då blir det ju märkligt då när vi ser att när vi tittar på statistiken att kvinnor har lägre löner, även när du räknar bort år i yrket eller vad det nu kan vara, så finns en skillnad där. Mm. Och den måste parterna ta bort helt enkelt.
Mm. Många med mig saknar ju visioner i politiken. Liksom, vad är dina drömmar för Sverige? Och nu får du vara politisk, det är helt okej, men kanske mer stora penseldrag.
Ja, nej, men jag vill att Sverige ska... Dels, vi ska känna... Alla människor, oavsett vem du är eller var du bor, ska känna stolthet för vad Sverige är. Det här står vi för, med människors lika värde. Vi hjälps åt i Sverige. Vi investerar i varandra i Sverige. Vi ger varandra chanser och vi är stolta för det vi har gjort. Vi känner trygghet i nutiden, att jag känner tillit i det samhälle jag lever i. Och jag ser fram emot morgondagen. Idag är det för många som har för lite framtidstro. Mm. Kanske ingen alls. Och det är det farligaste som finns.
Men är det ditt jobb att göra
det? Det är precis mitt jobb att göra. Och det är därför som vi investerar nu i samhällsbygget, som jag säger. Det här är vårt samhällsbygge. Det är det gemensamma samhällsbygget. Och det är det som är så oerhört viktigt, att det kännetecknas av gemenskap. Människor ska känna att man är inte ensam, man är inte utlämnad. Och det är det som är det svenska. Vi hjälps åt. Vi har gjort det under så många år. Vi måste fortsätta med det. Och det är därför jag vill använda resurserna till att göra det. Vi hjälps åt att investera i alla barns goda utbildning. Vi investerar så att alla kommer i arbete, och dit har vi en bra bit kvar, men vi måste hjälpas åt och se till att vi kan göra det. Vi hjälps åt och se till att klimatförändringarna ska motas på ett sådant sätt så att familjens barnbarn, som jag träffar dem, så tänker jag nästan varje gång på vad har de för, hur ser deras vuxenliv ut? Hur är det med klimatet när de är vuxna? Fungerar luften? Alltså finns det ren luft och vatten och allt vad vi behöver ha? Ja, vi måste göra betydligt mer. Mm. Så att den där framtidstron, och det är precis det. Och då är det viktigt att se politiken som en möjlighet, demokratin som en möjlighet, oavsett av vilket parti man tror på eller vad man vill engagera sig. Men att den är så avgörande för att inte vi ska få ett samhälle där man tror på Nu såg jag de här nazisterna som demonstrerade farligt. Jag tycker så vansinnigt illa om de här krafterna. Och då ska ju folk känna, nej, men det är demokratin som vi ska vända oss till. Det här vi ska göra skillnad. Alla kommer inte att vara partipolitiskt engagerade. Man kanske engagerar sig i vissa frågor. Men det är demokratin som måste göra skillnad. Det är där vi ska fatta beslut. Och vi är tillbaka till där jag började. Socialist, demokratisk socialist. Mm. Jag tror på demokratin. Det är människor som ska förändra samhället. Det är folkflertalet som ska göra det. Därför att då blir förändringen också uthållig. Mm. Då blir den trovärdig. Stolthet för historien. Tillit i nutiden och framtidshopp. Mm. Det är det som det ska bygga. Och sen kan man förklara på andra sätt. Jag vill att människor ska verkligen känna frihet. För människor ska vara fria. Men eftersom jag tror på människors lika värde så ska det vara en jämlikhet i det. Tror jag på människors frihet eller jag vill att människor ska vara fria, då menar jag alla. Då kan inte några vara bundna av arbetslöshet eller bundna av att inte ha en bostad eller bunden av att ha för lite kunskap, utan då ska alla människor faktiskt ha tillgång till detta. Och för mig innebär det, då måste vi ha ett solidariskt samhälle. Man når inte jämlikhet och frihet åt alla om inte vi har ett solidariskt samhälle, och det är det jag menar med att vi hjälps åt.
Yes. Du fick en hel del oväntad uppmärksamhet för ett pizzatrick för ett par veckor sedan. Det här med att ni låter pizzerian grädda den till hälften och sen så gör ni färdigt den i ugnen, ja, när ni är på landet.
Ja.
Vad är det för pizza?
Ja, nu kommer jag inte ihåg vad den... Ullas kommer jag ihåg alltid. Den heter Fattoressa.
Okay.
Ullas och min heter... Jag tror den heter Mafioso. Det låter ju inte så roligt i och för sig. Den, men det är med oxfilé och färsk tomat. Den, ja, tycker jag är jättegod.
Jag förstår. Äter ni på tallrik eller kör ni direkt från kartongen?
Nej, på tallrik.
Ja. Vill du rekommendera något? Vad som helst.
Bli politiskt aktiv. Engagera dig i demokratin. Du behövs. Alla behövs. Det är så viktigt för stabiliteten och sammanhållningen i vårt samhälle.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Oj, oj, oj. Jag tycker du ska intervjua Marie Göransson.
Ja. Henne har jag väl haft förresten.
Har du haft henne?
Ja, henne har jag haft.
Ja, ja, allt annat skulle förvåna mig, kom jag på just nu. Så att, men ja, vem ska du då intervjua? Ja, det finns så många, det finns ju idrottsstjärnor, skådespelare, politiker, och väl du.
Okej, okay. Ja, vi säger så. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig igen, Stefan.
Tack du, tack.
Stefan Löfven, och han är aktuell i åtminstone drygt ett år till i alla svenska medier du kan hitta. Jag måste rikta ett extra tack till de som gjorde det här möjligt. Utöver dem jag nämnde innan intervjun så ska jag också tacka Värvets förra producent David Mer som bokade Stefan från början. Ja, kära ni, det var allt för den här veckan, men redan på måndag är vi tillbaka och då kan du höra det här.
Det är inte den här vidlyftiga sexuella personen eller något sånt som man liksom har gjort fantastiska saker. Jag är en sån där som kan liksom beskriva hur någon luktade ungefär.
Den rösten går inte att ta miste på. Den sitter ju på /i Rickard Wolf. Jag hoppas vi hörs då och att du följer Värvet på Instagram. Värvet är namnet där, kort och gott. Och på Facebook kan du söka på Värvet för att diskutera innehållet i det här och alla andra nästan 300 avsnitt. Kram på dig. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!